oavsett vad du tror att du vet så baseras det på alldeles för lite information, så du bör vara öppen för vad andra säger oavsett hur svårt det känns eller hur fel du tycker att de än har. Du lyssnar på Antiloop podcast eller Antiloop Hedge podcast. Vi har inte riktigt kommit överens om den.
När ska vi bestämma oss?
Det är en polariserad fråga här.
Ja, och idag så är det jag, Carl-Mikael Syding.
Anna Svan.
Martin Sandqvist.
Och vi tänkte att vi ska prata lite om polariseringsfenomenet. Men innan vi gör det så kanske vi ska köra en liten update på hur det gått för våra strategier den senaste veckan. Martin som är chief investment officer.
Vilken favoritfråga?
Vilken strategi är bäst? Ja,
fram till i måndags så ledde ju Micke här, men sen kom vaccinspektaklet här och förstörde för hela LSEC-portföljen.
Så Cygnus...
Cygnus leder.
Yes, det var allt jag ville veta. Det är ju, problemet här är ju att det är lite svårt som jag glädjer sig ändå, eftersom att allting ligger i samma fond. Så man vill ju gärna att alla ska gå ganska bra. Men Micke, vad var det som hände egentligen?
Alltså det var ju en fantastisk tudelning i min portfölj där... det här stay at home eller fly away spreaden gick helt åt skogen. Till exempel så Royal Caribbean Cruise Lines var ju en sån som verkligen gillar att från och med imorgon så får man ju åka på kryssning utan ansiktsmask. Och på den andra sidan så har vi Best Buy och Bed Bath Beyond, att nu får
kommer
man inga
fler. Ingen någonsin vara hemma.
Nej, ingen kommer få medborgarlön, ingen kommer liksom köpa saker till hemmet. Det var ju en annan sån här kul spread också med Zoom versus United Airlines, men nu hade ju inte vi Zoom i alla fall. men det var den typen av spreadar. Stay at home, fly away gick helt fel.
Så det du var kort gick upp minst 10% och det du var lång var typ flat.
Ja, men snarare 30% åt båda hållen.
Men tur att vi tittar på risken hel del, så det var ingen superkatastrof för fonden som helhet ändå. Vi lever fortfarande, eller hur Martin?
Ja, precis. Och vi har ju mjukstartat lite här, så vi har ju fortfarande bara 2 av 7 strategier up and running, och så att det var ingen katastrof.
Alltså idag ska vi prata om polarisering generellt, inte bara om att min del av portföljen gick helt fel. Och allting började med, kan man säga, att jag såg en grej på Twitter där någon hade skrivit en grej om Trump och vad han tyckte om lite olika saker, och avslutat med "If my opinion offends you, go ahead and unfriend me now on Facebook and in real life." Det är ju liksom, lite att ta i när det gäller bara något så enkelt som en politisk åsikt som inte borde liksom skrämma upp någon. Man kan väl bo ihop även om man är moderat och sosse.
Ja, fast det försvårar ju saken lite. Vi har en hel del polariserande åsikter hemma. Jag är aldrig överens med min sambo faktiskt. Vi tjafsar en hel del.
Ja, men det är märkligt att det liksom har kommit till sånt läge nu att man inte kan ha olika åsikter. Det är ju verkligen så att det är så otroligt, och det leder nästan till liksom till fistfights, som i det här fallet, att du ska unfriendas i realtid liksom, och det.
Men är det som du säger har kommit till det här läget? Har det kommit till det här läget? Är det verkligen en ny företeelse?
Jag tror det, och det är lite som vi snackade om förut där med det fourth turning syndromet, att nu börjar liksom samhällsstrukturen luckras upp här och liksom vi börjar tappa fattning helt enkelt. Precis som fourth turning liksom teorin prognostiserar att vi blir mer och mer liksom polariserade helt enkelt.
Men det känns också som att det handlar mycket om att vi har tillgång till så himla mycket information, och oavsett vilken information eller vilken bias du har så kan du hitta stödjande information för det. Så att alla som har någon typ av åsikt känner också att de är så himla entitled till den åsikten och att de har så himla himla rätt. Och då gör det att det blir så himla svårt att acceptera någon annans perspektiv oavsett hur mycket det skiljer sig åt eller inte. Och jag tror att det också bidrar till problemet. Så det här informationssamhället betyder inte att alla har tillgång till rätt information, utan det är bara information, punkt. Och mycket av den är ju fel.
Precis, och det, så som den här dokumentären som jag kan rekommendera, den här Social Dilemma, går in på där, att det är, vi ser ju väldigt mycket olika liksom, olika bilder av verkligheten beroende på vad din läggning är och vad du har för liksom, vad du söker på och sånt där, så anpassas ju algoritmerna till att leta fram information som är just anpassad till ditt synsätt, och då framstår ju, då får du massa flöden som hela tiden som blir confirmation bias, och då uppstår alla andra som har motsatt idé då, som kufar eller idioter, och det tror jag självklart är en orsak till bidragande faktor till att det liksom, det här polariseringen har just exploderat nu senaste 10 åren.
Micke hittar ju till exempel bara information om hur dålig Tesla är.
Men det gör jag inte alls det. Men när vem som helst har möjlighet att skicka ut information i sociala medier, så som du säger då får man höra en del åsikter som inte är så roliga att höra. Det är liksom nästan ont fysiskt. Och då väljer man att filtrera bort dem, och då har vi den här uppkomsten av filterbubblor i sociala medier, samtidigt som gammel media blir mer och mer marginaliserad. Och gammel media, även om det liksom på någonstans bara var propaganda och tillrättalagda nyheter, det var inte sant det heller. Men åtminstone i Sverige så fanns det ett uppdrag av att försöka förmedla saker objektivt och ta med båda sidor. Och just framförallt att alla utsattes för samma nyheter. Det fanns liksom bara en, två nyhetskanaler. Och nu finns det 1000, och så måste man filtrera bort allt som man inte vill se. Och då får vi kanske den här polariseringen när det gäller just vilka nyheter man ser. Vad som är märkligt tycker jag är att fourth turning-teorin, den handlar ju kanske mer om att olika generationer har olika maktpositioner i samhället, och så ställs de mot varandra i vissa tider.
Det är lite polariserat kring fourth turning också. Kan man ju kanske
bara
lägga
till. Bara dishavning, såhär virveltrummar, man kan, om man åldrar ett bra skämt.
Det var inget skämt i och för sig.
Tänk att det är Anna som ska dra alla pappaskämt den här gången och inte jag eller Martin.
Men jag menar det allvar. Men ni är så långt inne i er filterbubbla, så det finns liksom, det går, ni har inte ens sett negativ kritik mot fourth turning teorin.
Ja, precis. Men sen också att en del av den här polariseringen och är också mellan unga och gamla, så det är också en polariserad liksom. Vi kan gå in på dem. Du har listat lite de här, liksom, de här polariseringsområdena, men som sagt, just mellan unga och gamla är ju det som fourth turning handlar om, den där generations liksom polariseringen då.
Greta Thunberg mot Donald Trump. Där har vi liksom en generationsfråga.
Frågan är om det är en generationsfråga eller om... Man kan ju helt väldigt enkelt i alla fall säga att det är personer som man kan placera i två olika fack.
Frågan om människan har påverkat miljön, den är ju kontroversiell. Och den är så kontroversiell att om du säger att den är kontroversiell, då blir du påhoppad.
Ja, det blir man. Vi behöver inte gå in närmare på det. Men andra punkter då som kanske är som är polariserade är ju vaccin eller inte vaccin. Är man en anti-vaxxer? Så det är ganska, det är också ganska polariserat. Vad säger
du
om
någon, det? Är det någon här som är rädd för vaccin? Skulle du våga testa det här vaccinet som kommer nu på en gång?
Det var exakt det jag tänkte, den frågan jag tänkte ställa dig. Och då är frågan för så här. Jag skulle ju definitivt vilja springa och ta TBE-vaccinet eller andra beprövade vaccin. Men covid-vaccinet, jag är ingen anti-vaxxer. Men jag vet inte om jag hade varit först i kö heller.
Vad säger du, Martin?
Ja, nej, men det är väl samma spår. Att, det är klart man ska vaccinera sig, men man vill inte liksom vara the guinea pig, helt klart. Det, ja,
okay. Kanske framförallt inte i ett projekt som har blivit så speedat som det här.
Nu har ju både Anna och jag har ju haft covid. Hur är det med dig, Martin?
Ja, jag har haft det också.
Ja, så att då behöver vi ju inte ens fundera på frågan om vaccin just nu. Man kan liksom skjuta på det ett par år till det är liksom lite mer uttestat.
Precis. Men då kan vi vaccinera oss mot andra grejer så länge då, typ TB.
Ja. Men det som Peter Schiff sa, det finns inget vaccin mot det här liksom som verkligen hotar vår ekonomi, som ju det här med liksom inflation och pengatryckning och sånt där, men det är en annan podd.
Amen på det.
Men jag vill bara säga det här med, intressant med polariseringen innan jag glömmer det, att det är fascinerande hur även fast det finns de här olika områdena, liksom klimat, det finns liksom anti-vaccin, pro-vaccin, det är Trump eller inte Trump och så, men alla tenderar ju att falla in till liksom, det blir två kategorier. Du är liksom pro-Trump, anti-vaccin, anti-klimat, ja, och så part till och så liksom.
Anti-immigration.
Precis, immigrationen där också. Så de, det är liksom, även fast det finns olika områden och liksom har olika åsikter om, så tenderar jag ändå att falla in till två grupper.
Så det stämmer. Men däremot så, på det här kontoret är vi ju överens om det mesta och framförallt det som är viktigt, och det är guld. En sak som är lite polariserande här är ju kryptovalutor och då kanske framförallt bitcoin.
Ja, fast även där så är vi nyanserade.
Alltså ja, det är vi, men det är för att vi är intelligenta varelser som kan föra dialoger med varandra.
Hävdar du då att resten av samhället inte består av intelligenta varelser?
Nej, det jag hävdar är att om man inte kan föra en städad dialog med någon som har annorlunda åsikter än vad du har, då bör man fundera över kanske inte sin intelligens, men man bör fundera lite.
Mm. Vi har ju liksom lite låtsats att Martin skulle vara bitcoin-motståndare, men det har ju varit väldigt tydligt de senaste avsnitten att det är inte så, utan du skulle ju
han
till och med kunna tänka dig att ha bitcoin i portföljen?
Ja, definitivt. Alltså, jag är ju, man måste skilja på liksom, vad man tror om prisutveckling och vad man tror om liksom, bitcoin som fungerande valuta eller som fungerande liksom, system och sådär. Och det, där har vi olika åsikter. Jag tror inte bitcoin kommer liksom, fungera som en valuta, men jag tror däremot definitivt att man kan spekulera i och ligga lång. Det kan man göra.
Och jag har liksom aldrig sagt att bitcoin ska ta över allting eller bli den nya reservvalutan. Eller ja, det kanske jag har sagt någon gång. Men inte riktigt det jag menar. Utan jag ser att den har ett användningsområde redan nu. Och jag tycker mig se att nätverket utvecklas och växer lite grann. Och det behöver inte liksom, ta över 100% eller ens 5% av någonting. Utan bara fortsätta ungefär som det gör nu. Så blir det också en intressant nischprodukt.
Nej, men jag håller med dig, Micke. Jag tror inte heller att det är bitcoin som är slutstationen. Man kan däremot se att kryptovalutor och bitcoin har ändå störst market cap, så det får ändå någonstans vara ledhästen då kanske. Blir mer och mer mainstream, får mer och mer uppmärksamhet och fler och fler bolag som implementerar bitcoin som möjligt betalningsmedel, till exempel PayPal, som gör att 346 miljoner människor nu kommer ha möjlighet att betala med bitcoin. Och då tror jag att det är hos 26 miljoner säljare i världen som då kan ta emot bitcoin. Och jag tror definitivt att det här kommer ju leda till att det får positiva effekter för priset. Men huruvida det leder till om bitcoin är själva slutstationen sen eller inte, det är liksom en separat fråga.
Sen måste vi tillägga att jag tror fortfarande inte det är så att man använder bitcoin i liksom transaktion, utan det PayPal och de här gör det att de faciliterar liksom en växling mellan bitcoin och en valuta som sen skulle användas. Och det är stor skillnad där. För att det hade varit mycket mer positivt om det var så att man verkligen använde sina bitcoin för att köpa och sälja saker och göra affärer. Liksom. Men jag tror att det är snarare så att man växlar in dem också och använder man då sen fiat-valutorna för att göra själva transaktion.
Nu var jag faktiskt en av utvecklarna bakom Swish med i en intervju i DI, jag tror att det var idag, där han hade tagit fram en lösning för att göra nätverket för bitcoin eller betalningarna för bitcoin 1000 gånger så snabbt. Jag har inte kollat på vad lösningen är, men det här är ju också fullständigt väntat att man lägger på andra lager. Och vi har ju redan ett sånt lightning-lager ovanpå bitcoin som gör att det faktiskt går att använda snabbt för betalningar också. Men då med förstås inte samma decentraliserade supersäkerhet som själva bottenlagret. Men just det, vi var inne på det här med att saker och ting tenderar att inte få bli nyanserade. Liksom man säger bitcoin eller inte bitcoin, sen glömmer man bort alla altcoins och ether däremellan. Eller så säger man guld eller inte guld. Och så
eller så
man
säger
bort
man guld eller bitcoin.
Ja, och det finns ju som sagt förstås massor med olika nyanser. Det där vore som att säga att det bara finns en aktie eller att det bara skulle finnas aktier som tillgångsslag. Någon slags liksom, TINA-idé. Men här är min spaning till slut. Och det är, trots den här polariseringen och trots att det är så hårda val, så blir det 50-50. I alla omröstningar så blir det liksom nästan precis 50-50. Ta bara Trump-Biden-valet här. Hur är det ens möjligt att det blir som att singlas land?
Nej, men Trump won this election by a lot.
Biden won by a record margin.
Ja, men det är verkligen märkligt att det liksom alltid blir en 50% fördelning. Så det finns, jag vet inte om man kan förklara det matematiskt på något sätt, men det är jättemärkligt.
Valet tror jag kostade 13-14 miljarder dollar, alltså ungefär 100 miljarder kronor. Och det var för att liksom komma fram till 50,2 mot 49,8% eller någonting sånt. Det är också högst rimligt, en sån här Red Queen-kamp där båda två springer så hårt de bara kan och bränner sedlar för att det ska bli precis lika och sen ändå inbördeskrig i efterhand för att bestämma vem som hade rätt.
På tal om det, nu säger bränner pengar, men det är ju inget problem för de kan ju bara trycka nya.
Prata inte om min del av portföljen nu.
Ja, hade du varit en stat, Micke, så hade du kunnat trycka nya pengar av de som försvann.
Jag förstår lockelsen.
Ja, MMT är ju också en polariserad fråga. Kanske inte bara just på det här kontoret, men i många andra delar.
Ja, vad ska vi säga mer?
Ja, när man ska man skydda sig mot det här? Finns det någon anledning att skydda sig? Jag lyssnar till exempel ibland på podcast som jag utgår från att jag kommer tycka är ointressanta.
Och jag läste Stephanie Keltons The Deficit Myth.
Ja, men det var ju för att du ville leta efter fel, inte för att du ville lära dig någonting.
Nej, men jag ville lära mig någonting. Jag ville kunna bryta ner hennes argument i detalj.
Nej, det ville du inte.
Men det är jäkligt svårt att ta sig igenom sådana här böcker som man liksom, om man ska läsa en bok om kommunismen eller just Stephanie Kelton-boken, att det är fruktansvärt plågsamt att läsa sådana här böcker som man bara, varje mening bara nej.
Ja, Martin avslöjade ju i förra podcastavsnittet att jag behöver köpa en ny Kindle.
Men det gör ju nästan fysiskt ont, tycker jag. Det är som att det är någon brottare inne i hjärnan som försöker brotta ner den delen som läser. För att den är liksom, den är så oöverens. Den vill inte höra saker som den inte redan tror på.
Jag tyckte det var en bra analogi.
Men sättet som jag skyddar mig på då, det är att jag har ignorerat och mutat ungefär 400 fintweet-konton för att slippa höra vad de säger.
Micke har som idé att så fort han tycker att någon skriver något som han tycker verkar eventuellt potentiellt ointelligent eller inte förstått vad Micke skrev, då får de en mute.
Det vill säga, om det är objektivt fel så blir det mute. Ja.
Eller antar om de är liksom oförskämda eller liksom är otrevliga, då har man ju en anledning att liksom... Ja.
Då blir de definitivt mutade. Ja.
Och egentligen så ska ju precis de kontorna vara kvar, men samtidigt så är det inte, för jag vill inte ha massa irriterande skräp som inte bidrar.
Nej, man blir bara förbannad, det kan jag tänka mig. Men hur ska man undvika, alltså det här kommer bara bli värre och värre, så här deepfakes, det kommer, med teknikens utveckling så kommer det bara bli värre och värre, urskilja liksom vad som är sant och vad som är fejkat. Liksom.
Man får kanske liksom skilja på när personer bara säger saker och när det faktiskt finns fakta. Man kan liksom stolpa upp det som är fakta, det som är uppmätt och verifierat, peer-reviewed av sina peers i sin filterbubbla.
Ja, men exakt. För det finns ju många studier som motsäger andra studier. Och då är frågan så här, hur vet man att faktan som jag har framför mig inte är falsifierad redan? För det är ganska svårt att hitta den typen av information också. Men jag tänker att man ska fundera lite på vad John Koenig skrev. Han är en poet som tyckte att det saknades ord. Så han skrev en ordbok som heter The Dictionary of Obscure Sorrows. Och det finns ett ord som heter oculism, som betyder the awareness of the smallness of your perspective. Och jag tänker att det är extremt viktigt att ta med sig att oavsett vad du tror att du vet så baseras det på alldeles för lite information, så du bör vara öppen för vad andra säger oavsett hur svårt det känns eller hur fel du tycker att de än har.
Även om man inte kan vara överens om vad som är sant, alltså vi vet ju inte ens om fysiken vi tror på är sann, även om den liksom är fungerande, så tycker jag ändå att återigen, hamnar man i någon slags tveksamhet eller märker att man gör dåliga investeringar, Så är det att gå tillbaka till det som ändå är vedertagen grundfakta, alltså typ SEC filings eller reviderade årsredovisningar. Sen vet vi att det förekommer en massa fraud också, men det är ju tyvärr helt enkelt svårt att skydda sig mot, men det är i alla fall en bra början att inte lyssna på sell-side-rekommendationer eller flashiga powerpoints, och framförallt inte polariserande Twitter-kommentarer, utan ta fram siffran och så fundera, liksom, jobba ner till själva grunddatan. Vad är det vi inte är överens om? Och sen kan man diskutera.
Och så kom ihåg att ibland kan fraud löna sig.
Fraud as a service.
Fraud är faktiskt alltid den bästa investeringen i en bull market. Det är bara när det vänder som det blir den sämsta.
Om det vänder.
Ja, jag tycker man ska komma ihåg att det är en sak att tänka på hela tiden. Det är att världen är så mycket, det är väl samma poäng, att världen är så mycket mer komplex än vad vi kan föreställa oss, och det ska man alltid ha i åtanke att det går inte att liksom förenkla saker som man gör egentligen, och även det här med vad är sant och vad är falskt. Egentligen har vi ju, alltså vetenskap är ju bara teorier, och teorier är ju inte sanna eller falska, utan de är bara bra eller dåliga, för att en teori kan aldrig vara exakt verkligheten, utan det är bara ett sätt att förklara eller beskriva verkligheten. Så att en teori är bara bra eller så är mindre bra, så att om det finns en objektiv sanning eller inte är ju lite oklart.
Så allt är analogier och ingenting stämmer 100%.
Vetenskap går ut på att den ska ha fel. Själva businessen är att ha fel, att leta efter fel. Och det bästa vetenskapen vet, det är när man hittar fel i sina teorier, för då lär man sig någonting nytt. Och vetenskapen kan inte vara helt korrekt förrän den innesluter hela universum, vilket liksom, och då är det meningslöst, för teorierna är ju till för att liksom hitta genvägar.
Och vetenskapen då var kodord för Micke, och det han egentligen pratar om är Tesla.
Du tycker du läser in lite mycket.
Tesla verkar verkar vara på väg att innesluta hela universum. Det är väl det han är på väg till Mars för att inleda.
Ja, president Elon.
Och sen religion då, i motsatsen, den har ju liksom businessen att ha rätt från allra första början. Man hittar på att du skriver ett dokument och sen är det korrekt. Och även om det strider mot verkligheten, då säger man att då är det fel på verkligheten.
Ja,
ja, då har du lyssnat på
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.